Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Där vi fortsätter den här afroamerikanska historien eller serien med medborgarrättskampen då. I förra avsnittet av tredje serien så pratade jag om hur katastrofalt slutet av kriget och inledningen av den här rekonstruktionseran blev för de här befriade slavarna då. Vi såg hur president Andrew Johnson, han är ju nöjd bara eliten i södern tvingas att buga och bocka för honom då, arbetarsonen från Tennessee. Och så öppnar han upp dörren för de här forna rebellstaterna att komma in i unionsvärmen igen då, och kraven är extremt låga. Det finns inga som helst krav på att ge rättigheter till de befriade slavarna annat än att de egentligen bara inte formellt länge ska vara slavar och knappt där då. Så det här öppnar ju upp och blir fritt fram att förtrycka slavarna i princip hur som helst, bara inte armén råkar vara i närheten då. Men det här gör ju då att det uppstår en situation som eller en motreaktion mot det här då, som jag tänkte att vi skulle kolla på i det här avsnittet. Så i förra avsnittet så pratade vi mycket om de här black codes då, som tillsammans med de här rasupploppen och våldet verkligen underminerar president Johnsons snabba, hastiga och hafsiga rekonstruktion av unionen. När kongressen då till slut återsamlas i slutet på 1865 i Washington DC så möts man då, politikerna från norr då, republikanerna, så möts man då av kongressledamöter som har valts i de här forna konfedererade staterna. Och många av de här är då före detta konfedererade generaler och politiker och ministrar och så vidare då. En massa helt enkelt vittvättade rebeller då. Och det som sticker i ögonen kanske allra värsta är ju att den forna vicepresidenten Alexander Stevens är representerad från Georgia. Så det här är ju helt oacceptabelt för många republikaner. Det är som att 4 års inbördeskrig varit helt i onödan och att liksom samma gamla antagonister nu var tillbaka som om kriget egentligen aldrig hade utspelat sig. Och då börjar man ju fundera här. Har allt blod liksom varit förgäves? Republikanerna liksom, de tror inte i sina ögon. De kliar sig i huvudet och funderar. Hallå, vänta nu. Vann inte vi nyss ett krig här? Och avskaffade inte vi slaveriet? Och ett fortsatt då förtryck av de svarta i södern via de här black codes och det här våldet, det är ju som att liksom dra hela den här uppoffringen med att rädda unionen och avskaffa slaveriet, det är ju som att dra det i smutsen i princip då. Så de här radikala republikanerna särskilt då bryter ju ganska snabbt med, helt med presidenten och planerar att köra sitt eget race då. Det första man gör är att vägra låta söderns delegater ta plats i kongressen då. Kongressen bestämmer ju själv sina regler och vem som får sitta och så vidare då. Och efter att man då stängt dörren för de här vittvättade rebellerna så håller ju då radikala profiler som Thaddeus Stevens och Charles Sumner och några andra då lite brandtal där man menar att det är ju helt oansvarigt att ge 4 miljoner slavar frihet och sen inte på något sätt ta hand om dem alls. De behöver ju liksom rättigheter och socialt, statligt, ekonomiskt stöd. President Johnson, han är ju övertygad om att han bara kan ignorera den här lilla gruppen då av radikala republikaner. Och när den republikanska majoriteten 1866 då i princip enigt röstade igenom det sitt förnyat mandat för den här Freedmen's Bureau, den här myndigheten som ska hjälpa de befriade slavarna. Men också det är en lag om civila rättigheter som kunde liksom kontra de här black codes. Då väljer president Johnson att lägga sitt veto mot båda lagarna. Och de här två vetorna är ju en väldigt grov felberäkning av president Johnson. Han tror ju att det bara är de radikala som ligger bakom förslaget, men det är inte alls de radikala som ligger bakom de här två lagförslagen, utan de har helt enkelt introducerats av Lyman Trumbull och moderata republikaner. Och även om många av de lite mer moderata republikanerna inte är redo att gå lika långt som de radikala kollegorna, så är de ändå starka förespråkare för så att säga free labor. Alltså att arbetskraft ska vara fri och gillar ju inte ett system där, som är ett slags förtäckt slaveri då. Så den här Civil Rights Act 1865, det var egentligen den första medborgarrättsliga lagen i USA, och den slog ju helt enkelt fast att afroamerikaner var amerikanska medborgare som skulle kunna åtnjuta samma civila rättigheter som andra medborgare, som till exempel att skriva kontrakt och äga egendom och vittna i domstolar och så vidare då. Så med sina två veton så får ju president Johnson istället hela republikanska partiet emot sig då. Och republikanerna den här tiden är ju ett parti som helt kontrollerar kongressen med en ganska sinnessjuk majoritet. Så kongressen, de svarar ju helt enkelt med att rösta igenom båda lagarna med 2/3 majoritet över presidentens veto. Det är ju det första gången som det här händer i historien, och det är ju någonting som inte händer sig jätteofta, för det är väldigt sällan i ett tvåpartisystem som ett parti har den här 2/3 majoritet. Så om presidenten lägger sitt veto så brukar det vara en ganska säkert sätt för presidenten att stoppa ett lagförslag, men kongressen, om man kan uppbåda 2/3 majoritet, kan köra över presidentens veto här då. Så med sitt veto så tappar ju Johnson allt tidigare stöd som han har haft från mer moderata republikaner och politiker då. Och det som uppstår nu i 1866 är ju då en kamp mellan presidenten och kongressen. Det blir nästan som en slags farsliknande situation mellan president Johnson och republikanerna i kongressen då. Presidenten vägrade ju att ge de forna slavarna deras grundläggande praktiska frihet, och genom att envist gå i konfrontation då så hade han i princip begått lite politiskt självmord då ett år in på sitt presidentskap då. Och från den här stunden så skulle kongressen driva igenom egentligen då alla lagar med den här 2/3 majoritet över hans veto. Och det gör ju bland annat att Johnson får smeknamnet Sir Veto. Thank you. den period som tar vid nu då tidsmässigt brukar kallas för den radikala rekonstruktionen. Och republikanerna är ju fast beslutna om att säkra de legala civila rättigheterna för de befriade slavarna. Så kronjuvelen blir ju då det 14:e tillägget till konstitutionen då. Och det 14:e tillägget, det handlar egentligen om att ta principerna från den här civil rights bill och föra in det i konstitutionen så att man liksom då permanent ogiltigförklarar black codes och liknande regler i Södern. Så i början av 14:e tillägget slås det fast att alla personer som föds i USA blir medborgare i USA. Det ger alltså medborgarskap till afroamerikaner och befriade slavar då. Men ja, sen kan man ju alltid se det så här lite lagomt ologiskt, inte ursprungsamerikaner, liksom alla som verkligen är födda i USA i alla generationer, ni får inte vara medborgare, men vi kämpar ändå för medborgerliga rättigheter här. Ja, lite avdelning ironi får man tillägga då. Det här 14:e tillägget är ju därmed på många sätt då själva antitesen då mellan det här, eller mot det här berömda och ökändade Dred Scott-fallet, det som brukar kallas för högsta domstolens kanske värsta dom genom tiderna. Där hade ju den dåvarande chefsdomaren Roger Toney allvar år tidigare slagit fast att afroamerikaner inte var medborgare och att de därmed var en underlägsen och andra klassens människa som inte hade några som helst rättigheter som vita människor behövde respektera. Det här var ju, den här Dred Scott-fallet var ju en sån tändsticka som eldade på konflikten och ledde till inbördeskriget då. Så att 14:e tillägget är ju liksom egentligen antitesen till Dred Scott-fallet då. Och på ett sätt kan man säga då att det 14:e tillägget lite grann väver ihop självständighetsförklaringens ideal med konstitutionen då. Konstitutionen är ju ganska liksom så fokus på rättigheter och materiella rättigheter, medan självständighetsförklaringen alltid har varit någon form av moralisk kompass då, även om det med viss ironi i stor del av USAs historia inte varit så att all men are created equal då, så att säga. Men nu slår man fast då att delstater inte får införa lagar i det här 14:e tillägget slår fast att delstater inte får införa lagar som inkräktar på det som kallas för the privileges and immunities. Alltså att delstater kan inte via sådana här black codes inskränka på likhet inför lagen då, det som kallas för equal protection, eller inskränka på själva rättsprocessen, det som brukar kallas för due process, som då till exempel är rätten till jury då. Så där och då 1866 så slår man fast de här medborgerliga rättigheterna, och en viktig följd av 14:e tillägget som också är ju att det också gör om representationsfördelningen i kongressen. För ni minns kanske tidigare att man hade ju på konstitutionskonventet kommit fram till den här kontroversiella 3/5-regeln som ökar slavstaternas makt. Alltså slavstaterna fick ju antalet ledamöter i representanthuset och även då i förlängningen elektorsröster, så fick ju man ju den vita befolkningen plus, eller fick ju räkna in då den vita befolkningen plus 3/5 av slavarna, trots att slavarna egentligen då ansågs vara egendomar och inte var någon som helst personer som hade rösträtt så att säga. Det 14:e tillägget gör nu är den andra representationen, det är ju att alla delstater får representation utifrån total befolkning, svarta som vita. Men det man lägger till och lite smart är att om en delstat valde att begränsa rösträtten så skulle representationen minska i motsvarande utsträckning då. Så det här är ju lite grann, det vill säga både piska och morot då. Moroten är ju att man ska kunna öka representationen och delstaternas inflytande i representanthuset med 2/3 då, så att säga. Men piskan är ju att då måste man också ge afroamerikaner rösträtt, för annars minskar inflytandet med 3/5 då. Så republikanerna säger lite så här, vi kommer inte att tvinga er att ge afroamerikaner rösträtt, men då kommer ni också att ert inflytande här i Washington att minska rejält mot vad ni var vana med innan inbördeskriget. 14:e tillägget diskvalificerar också alla som haft då konfedererade tjänster under kriget, alltså de som hade svurit på att upprätthålla USAs konstitution innan kriget och med federala tjänster, men som då har haft poster i konfederationen under kriget. Så att det här åtgärden är ju ett sätt att liksom dra tillbaks då president Johnsons de här tidigare benådningarna, så att inte den här högsta eliten som verkligen drev på inbördeskriget i södern faktiskt kommer att ha rättigheter på samma sätt. Viktigt att nämna är ju att 14:e tillägget är ju ett väldigt omfattande tillägg som verkligen får många följder även idag då. Det är lite av en så kallad game changer på konstitutionellt plan då. På många sätt kan man nog säga att det inte finns något annat konstitutionellt tillägg i historien som är lika viktigt som det 14:e, sett till hur det liksom fortfarande används än idag och hur betydelsen i princip nästan växt fram till idag då. Det är väldigt mycket rättsprocesser i domstolar i dagens USA som härrör från de här rättigheterna som equal protection och due process och de här. Det är sådana saker som dyker upp hela tiden nu, och själva tolkningen av 14:e tillägget har liksom vidgats med tiden då. Demokraterna där och då var ju i princip enhälligt emot det 14:e tillägget. President Johnson fördömde ju det, men han hade ju då heller inte makt att kunna stoppa det. Delstaterna i södern vägrade naturligtvis att ratificera det då, alla utom Tennessee som hade återgått till unionen. Men även kvinnor var lite upprörda faktiskt, för att jag tror vi nämnde det tidigare, men genom att skriva och in och begränsa rösträtten specifikt till män så hade man ju också spegelvänt och uteslutit kvinnor då. Men trots motstånd så hade ju tillräckligt med delstater i norr ratificerat det här tillägget så att det kunde träda i kraft 1868. Och därmed var ju då de befriade slavarna med amerikanska medborgare, och de här black codes hade ju då egentligen då avskaffats eller ogiltigt förklarats.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Republikanerna går ju stärkta i mellanårsvalet 1866 då och får en sån här riktigt rejäl så kallad vetosäker majoritet. Och med den här så röstar republikanska majoriteten i kongressen över Johnsons veto genom någonting som heter Military Reconstruction Act, som då är republikanernas plan för att rekonstruera unionen. Man kan säga att det handlar om en slags rekonstruktion med hjälp av svärdet då, och armén då. Ska ses i ljuset av alla våldsamheter och rasupplopp. Det är inte så konstigt att republikanerna väljer att göra en slags militär rekonstruktionsplan, eftersom det verkar vara fullständig kaos i södern då, utifrån Johnsons plan då. Och republikanerna vände lite här på Lincolns tidigare resonemang här, för under kriget hade ju Lincoln och många norr hävdat att slavstaterna egentligen aldrig hade lämnat unionen. Men nu menar republikanerna att de forna konfedererade rebellstaterna faktiskt hade begått ett slags statssjälvmord och genom då erövring återgått till att utgöra då federala territorier. Och det här är ju då ett resonemang som ger kongressen befogenhet över söderns organisering och styre då, eftersom den federala makten alltid styr över de landområden i USA som räknas som territorier. Det är först när man blir en fullständig eller fullvärdig delstat i unionen som styret eller makten själv ökar liksom i delstaten då, gentemot den federala makten. Och därmed så bestämmer ju också den federala makten helt villkor för att de här områdena ska komma tillbaks i unionen. Så de forna konfedererade staterna delas in i 5 militära distrikt då, och militären blir alltså kvar i södern som statens långa arm då. Och delstaterna ska ju då hålla val till konstitutionskonvent där alla män är röstberättigade. Och för att en delstat ska kunna återvända till unionen enligt den här planen, så är det ju ett krav att man ratificerar det här 14:e tillägget som gör afroamerikaner till medborgare med de rättigheterna som finns där då. Så nu är ju kraven alltså betydligt högre än vad president Johnson tidigare hade satt som krav för att komma tillbaka till unionen. Och det här gör ju att många av de forna konfererade staterna fortsätter att vara utanför unionen, och Johnson till och med uppmanar dem att stanna utanför unionen. Till slut 1868 så ställs ju den här konfrontationen mellan president Johnson och republikanerna i kongressen på sin spets när man ställer honom inför riksrätt. Då. Charles Sumner, då, den radikala republikanen, kallar ju den här processen för one of the last battles with slavery. Då. Men som vi vet när vi pratar om rekonstruktionen, som är bara en rösts marginal, så frias ju Johnson i senaten då. Och det här misslyckandet att få bort Johnson via riksrätt blir ju ett svårt nedlag för de här radikala republikanerna, vars ställning försvagas ganska rejält utav det här då. Men de fortsätter ändå med sitt program och lyckas få med sig övriga republikanerna på tåget. Och det som seglar upp som en viktig fråga är ju då rösträtten för afroamerikaner. Det är ju ingen självklarhet på något sätt att afroamerikaner skulle ha rösträtt då, innan inbördeskriget hade det varit fullständigt otänkbart. Det hade man sällan ens i nordstaterna. Men kriget förändrar ju mycket då. Afroamerikanska soldater har slagits för unionen, och ska de nu inte liksom få då de här rösträttigheterna, ska man behöva strida för unionen men inte kan rösta, verkar inte bra. Så för de här radikala republikanerna var ju det här en no-brainer. Det är klart att de ansåg att de befriade slavarna inte bara förtjänade rösta, utan de behövde ha rösträtt för att kunna skydda sig själva då. Mer moderata republikaner är ju kanske lite mer tveksamma till en början då. Rösträtt för afroamerikaner upplevdes som extremt radikalt för den här tiden då. Och man ska komma ihåg att det här är ju en tidsera när många vita i nordstaterna inte gav afroamerikaner rösträtt i sina respektive stater då. Efter inbördeskriget då, och afroamerikanska soldaters insatser, så hade ju den här frågan väckts i många nordstater också då. Och förslaget röstades ner i stora delstater som New York, Ohio, och i delstater med många demokrater som Indiana och Illinois, och även i självaste huvudstadsdistriktet DC då. Så där får ju inte afroamerikaner ens rösträtt i det fria norr då. Men också i mer progressiva nya delstater, så territorier som Kansas och Nebraska, så får inte afroamerikaner rösträtt. Så rösträtt för afroamerikanska män, det var ju någonting som tillöts i nordstaterna, egentligen bara i de fem New England-staterna i nordöst då. Alltså Maine, New Hampshire, Vermont, Rhode Island och Connecticut. Och några få ytterligare delstater som Iowa, Minnesota och Wisconsin. Så det här är ju inte på långa när en självklarhet att alla republikaner ska förespråka rösträtt för afroamerikaner i södern då. Så moderata republikaner, de tvekar ganska länge då för att ge befriade slavar rösträtt i södern. De vill hellre samarbeta med president Johnson för att etablera ett slags republikanskt parti av lojala vita i södern. Men i takt med att den drömmen grusas, så inser ju många moderata republikaner att ett republikanskt parti i södern kommer ju att behöva afroamerikanska röster. Och då lyckas de bli övertalade av de radikala då, att om afroamerikanska väljare får rösta, så är det ju naturligtvis ganska sannolikt att de röstar på republikanerna, och därmed skulle ju republikanska partiet kunna etablera sig i södern då. Så det skulle kunna skapas en väldigt viktig allians mellan republikaner och afroamerikaner i södern då, via rösträtten. Och många republikaner ser lite orosmoln på himlen om de skulle bygga en sån allians då, för om forna konfedererade stater återvänder till unionen, så kommer ju de antagligen att ändra sina konstitutioner så att svarta inte får rösträtt. Och enda sättet att egentligen säkra upp rösträtten skulle ju vara att skriva in den i den federala konstitutionen med ett tillägg. Det blir ju det enda liksom vattentäta sättet att faktiskt säkra rösträtten i södern. Så att stödet för rösträtten i södern tilltalar till slut en majoritet av republikanerna, vilket ju också då i och för sig har en baksida, för att i längden så blir det lite av en katastrof, eftersom många republikaner också tänker sig att bara vi har gett dem rösträtten så kan de ta politiskt ansvar för sin framtid. Så det är också en enkel väg ut för vissa moderata republikaner att säga okej, vi ger dem rösträtt, så har vi liksom gjort vad vi ska för afroamerikanerna i södern. Men resultatet av allt detta är ju att det 15 Tillägget röstas igenom kongressen 1869 och ratificeras av tillräckligt många stater för att träda i kraft 1870. Och det 15:e tillägget innebär ju att rätten att rösta inte ska kunna hindras av som man säger, ras, färg eller att man tidigare har varit slav. Då. Det finns ju dock en hel del kryphål som Södern kommer att använda sig sen av. Då. Mycket på grund av rösträtten även begränsades då för afroamerikaner i norr och många vill ju behålla det här, så därför fanns det vissa kryphål i det här. Det hela tillägget är ju lite av en kompromiss då. Men tillsammans så kan man säga då att de här tre tilläggen, 13, 14 och 15, brukar tillsammans då kallas för inbördeskrigstilläggen. Det är ju det som ger de forna slavarna frihet, medborgarskap och rösträtt då. Ingen visste det då riktigt, men det 15:e tillägget skulle ju bli höjdpunkten för de radikala republikanernas idéer då. Det fanns ju mer radikala förslag, men de här kunde aldrig få stöd då av en majoritet av republikanerna för att drivas igenom dem med en sån vetosäker 2/3 majoritet i kongressen. Så om man sammanfattar det här då, så 5 år efter inbördeskriget så hade ju då afroamerikaner i södern fått både medborgarskap och rösträtt. Och det är lätt att med moderna ögon se det här som både naturligt och självklart med nästan någonting som kommer per automatik bara slaveriet avskaffas. Men som jag hoppas att det har framgått av de senaste avsnitten så får man ju verkligen se på det för vad det var där och då. Alltså det är en fullständigt radikal kursändring då. För det första var det ju bara saken att avskaffa slaveriet inte en självklarhet, utan det växte ju fram under inbördeskriget och de flesta vita amerikaner både i nord och syd hade ju inte heller bara helt plötsligt skakat av sig då, liksom 250 år av djupt inrotad rasism och en tro på att afroamerikaner var underlägsna. Det är ju värderingar som fortfarande ligger kvar då. Förklaringen till den här radikala kursändringen ligger ju väldigt mycket i själva rekonstruktionens förlopp som vi har sett i de så senaste avsnitten då. En majoritet av befolkningen i norr då, ledda av de här radikala republikanernas vision då, anser då att president Johnson gjorde ett väldigt allvarligt felsteg när hans politik ledde till att konfederationens ledare behöll makten i södern och kunde etablera sådana här black coats som i princip förslavade afroamerikanerna på nytt. Det är ju inte acceptabelt. Och så republikanerna som representerade en majoritet i norr var ju fast beslutna om att den vita befolkningen i södern måste inse att deras förlust av inbördeskriget innebär att deras samhälle inte efter kriget kunde bara återgå till hur det hade varit innan. Alltså någon slags status quo med andra verktyg och begrepp. Det var ju helt enkelt inte ett alternativ som republikanerna tänkte tillåta. Och republikanerna enas om, och satsa på är ju att ge afroamerikaner då medborgarskap och rösträtt med förhoppningen att de då också kommer att få inflytande i södern via det nya republikanska partiet där nere då. Så att det är ju det den radikala rekonstruktionen satsar på då. I det här glömmer man nästan bort det här med att politiska och sociala rättigheter ibland kan vara lite svåra att åtnjuta om man inte har liksom de rätta ekonomiska förutsättningarna. Det vill säga mat på bordet i vardaglig mening är ju viktigare än rösträtt och likabehandling till exempel på en teater. Så här kanske man kan säga att republikanerna gjorde en viss felsatsning. Men det tänkte jag att vi skulle prata om i nästa avsnitt när vi ska prata lite om sharecropping och lite annat som växer fram då på det ekonomiska planet under rekonstruktionen i södern. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Thank you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.